tjänst här i Rosenhuskyrkan. Idag är det den 18:e söndagen efter trefaldighet och temat är lyssna i tro. I Rosenhuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Gudstjänsten är ett möte med Gud. Låt oss be om det. Herre, tack för din godhet mot oss. Tack för att du är full av nåd och barmhärtighet. Tack för att du älskar varje människa och vill att varje människa ska få ett möte med dig. Och det ber vi dig om nu, Herre. Kom till oss. Sänd din heliga ande. Öppna våra hjärtan. Tala till oss. Visa oss Jesus. Vi ber frimodigt om detta på dina löften i Jesu namn. Amen. Då ska vi sjunga nummer 240. Kom, låt oss nu tillsammans. Faderns, Sonens och den helige Andes namn. I dagens texter så handlar det om att lyssna till Guds bud och att följa dem. De där två hänger samman, att lyssna och att lyda. Man kan inte älska Gud, säger Guds ord, utan att också bry sig om vad Gud vill. Det är ju på liknande sätt som jag kan inte säga att jag älskar min fru eller min man och inte bryr mig om vad hon vill och önskar. Och ännu mer så är det ju med Gud som är fullkomlig i sin godhet, kärlek och kunskap. Vi är skyldiga att lyda honom och det är gott, det är bra för oss att lyda honom. Och ändå gör vi det inte. aposteln Jakob skriver i episteltexten, den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Och strax efter skriver han, domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Och jag måste erkänna att Guds ord träffar mig i hjärtat. Jag har brutit mot minst ett av Guds bud. Och jag har varit obarmhärtig, både i tal och tanke. Inte för att jag inte kände till Guds vilja. Mose säger i den gammaltestamentliga texten, och han har helt rätt, att Guds ord är inte långt borta. Jag vet Guds vilja. Gör det rätta. Älska Gud. Älska din nästa. Och ändå kommer jag på mig själv med att inte göra det. Då blir domen obarmhärtig också över mig. Och över dig. Men, skriver Jakob, barmhärtigheten triumferar över domen. För Guds ord har kommit alldeles nära. Det har blivit människa i Jesus Kristus. Så nära har det kommit. Och Jesus har låtit Guds dom över min synd drabba sig själv. Förlåtelse och frikännande genom sin död. Det gäller också för dig, vem du än är, vad du än har på ditt samvete. Så vänd om för första eller hundrade gången. Bekänn din synd och ta emot Guds förlåtelse. Då kan du gå från gudstjänsten uppfylld av iver att göra gott. Inte för att vinna Guds barmhärtighet, utan för att du har fått ta emot den. Och i glad tacksamhet tjäna Gud och tacka honom för hans gränslösa nåd. Så låt oss med full förtröstan komma inför Gud och be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi står upp och sjunger lovsången nummer 498.
heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Roseniuskyrkan. Och det har blivit dags för alla barn som vill att komma fram. Så ska ni strax få öppna en skattkista. Så ska vi se om det finns en ledtråd till vad vi ska göra på söndagsskolan idag. Medan ni kommer fram så kan jag säga att i Roseniuskyrkan så har vi söndagsskola för barn mellan 3-10 år ungefär. Och är du ny här så är du extra välkommen idag. Anna-Lena kommer tillsammans med Julie ha den lilla gruppen, 3-6-åringarna. Och jag kommer vara ledare för 7-10-åringarna. Och 3-6-åringarna, ni ska gå ner för trappan, in till höger på gränden och stanna vid stoppskylten. Ni får ta reda på det när vi har sjungit månadens sång. Det är på riktigt. Vi står upp alla tillsammans så är det rörelser på verserna.
Låt oss be för barnen och be med dagens bön. Herre, tack för att du är barnens vän. Tack för att du älskar dem. Tack för att du säger, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Vi ber att du ska välsigna dem och deras söndagsskola. Vi ber att de ska få lära känna dig och att de ska få goda vänskapsband med varandra. Och så ber vi för oss och för vår gudstjänst, eller fortsättningen på vår gudstjänst. Barmhärtige Gud, ge oss fasthet i vår tro, iver att söka din vilja och mod att leva efter den. Hjälp oss att lyda dig mer än människor. I Jesu namn. Amen. Då ska vi få lyssna till två av dagens texter.
Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från 5 Moseboken kapitel 30, verserna 11-16. Det bud som jag idag ger dig är inte svårt för dig och det är inte långt borta. Det är inte i himlen så att du behöver säga vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta dig åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det. Ordet är inte heller på andra sidan havet så att du behöver säga vem vill för oss föra över till andra sidan havet och hämta dig åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det. Nej, ordet är det mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det. Se, jag lägger idag framför dig livet och det goda, döden och det onda. Då jag idag befaller dig att älska Herren din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut. För du ska leva och föröka dig och för att Herren din Gud ska välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning. Och dagens nya testamentliga text är hämtad från Jakobs brev kapitel 2, verserna 8-13. Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt skriften, du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni är partiska begår ni synd och döms av lagen som lagbrytare. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott, har också sagt, du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, så är du en lagbrytare. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Så lyder Herrens ord.
Thank you.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Detta är hämtat från Markus evangeliet kapitel 10, från vers 17 och framåt. I Jesu namn. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor." Mannen sa: "Mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sa: "Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike?" Lärjungarna blev förskräckta över hans ord, men Jesus sa än en gång till dem: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." Då blev det ännu mer förskräckta och sa till varandra: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sa: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt." Petrus sa till honom: "Vi har lämnat allt och följt dig." Jesus sa: "Jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får det hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan i den kommande världen evigt liv. Men många som är först ska bli sist och det som är sist ska bli först." Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Vi ber. Herre, tack för ditt ord till oss. Tack för att dina ord är ande och liv. Tack för att du har ett gott syfte med ditt ord. Och vi ber dig nu, Herre, att du öppnar våra hjärtan och att du öppnar ditt ord. Tala till oss, möt oss. Du vet vad var och en av oss behöver. Vi litar på dig. Vi får trösta på dig. I Jesu namn. Amen. Det finns en fråga som är viktigare än alla andra. Hur ska jag överleva döden? Det låter ju löjligt. Men så många religioner går ju egentligen ut på att svara på den frågan. Annorlunda uttryckt, hur vinner jag evigt liv? Och det är ju en fråga som inte bara sysselsätter religiösa, utan numera även en del miljardärer. I dagens text får Jesus just den frågan. Och vid en första anblick känns svaret inte särskilt betryggande. Men Jesus vill leda var och en som ställer den här frågan till en punkt där vi inser att vår egen väg leder till en återvändsgränd. Men där står Jesus. Och på hans väg, hos honom, kan vår tomhet fyllas av hans fullhet. Jag ska förklara dagens text i tre delar. Om lagens väg, om Guds väg och om lärjungens väg. Vi börjar med det första, om lagens väg. Du har säkert inte missat allt som har skrivits och sagts det senaste året om hur Jesus trendar. Många människor, särskilt unga och i synnerhet män verkar det, söker sig till kyrkan och vill veta mer om Jesus. Det är ju underbart. Det ska vi verkligen ta vara på. Och man får nog säga att det är ett trendbrott vi ser när unga människor söker sig till kyrkan i större utsträckning än på länge. Och när kristen tror får plats i offentligheten på ett sätt som inte var tänkbart för 20 år sedan. Och samtidigt, sökarna har alltid funnits där. Och i dagens evangelium möter vi en av dem. Det är en ung man som är ivrig och uppriktig. Han rusar fram till Jesus, faller på knä inför honom och säger: "Gode mästare." Till skillnad från så många andra människor som söker upp Jesus i Markus evangeliet till exempel. Vi möter flera av dem i verserna och styckena både före och efter. Så verkar den här unge mannen inte vara ute efter att sätta dit Jesus. Utan han ställer uppriktigt livets och religionernas stora fråga. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus svar verkar en aning förbryllande. Mitt intryck av stora delar av vårt samhälles respons på den här Jesus-trenden är ju okritiskt positiv. Och det är väl den naturliga reaktionen. Alltså, vill människor söka Jesus, det är fantastiskt. Och här verkar Jesus nästan lite avvisande. Distanserad. Han märker ord, skulle man säga. Och så frågar han, varför kallar du mig god? Ingen är god, utom Gud. Varför gör han så? Jag kommer alldeles strax tillbaka till den frågan. Jesus fortsätter och så hänvisar han mannen till den andra halvan av de 10 buden. Och så säger han, gör det här så får du leva. Och det är ju vad Mose sa till Israel när de fick lagen. Vi hörde det i den gammaltestamentliga texten. Följ lagen och du ska få leva. Och mannen svarar, mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung. Det låter högfärdigt. Vi vet att Jesus vill visa hur buden gör större anspråk på oss än bara den yttre lydnaden. Och samtidigt så får vi ju läsa de här orden i sitt sammanhang. Och där och då tänkte man att det var möjligt att leva rättfärdigt efter lagen. Paulus skriver till exempel om sig själv i något av om sitt liv före sin omvändelse, att han levde oförvitligt eller rättfärdigt efter lagen. Och om Johannes döparens föräldrar står det, båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Vi vet att Jesus vill peka djupare, men han är inte bara högfärdig när han säger det. Och Jesus reaktion är ju talande. Det står, Jesus såg på honom med kärlek. Man kan se liksom någonting tändas i blicken på Jesus. Här är en uppriktig, ärlig människa som kanske inte helt har förstått sin relation till Jesus, men som av uppriktigt hjärta söker honom. Och det är väl underbart vackert. Jesus ser honom och älskar honom. Jesus är inte så avvisande som det kan låta. Men, och det är nu som frågan Jesus ställer om varför mannen kallar honom god, som den ställs på sin spets. Det första budet i lagen, det som alla andra bud centreras omkring, är ju, du ska inte ha några gudar vid sidan av mig. All synd i våra liv bottnar i att vi inte fruktar och älskar Gud över allting, utan låter andra sämre saker ta den platsen i vårt hjärta. Och nu riktar Jesus den unge mannens blick inåt, mot hans ömma punkt, när han säger, ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till det fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Det är ett hårt ord. Det låter obarmhärtigt, omöjligt. Om det inte var så att mannen faktiskt menade vad han sa i inledningen, gode mästare. Bara Gud har rätt att ställa upp ett sådant villkor. Och bara Gud kan lova att den utblottelsen ska ge en skatt i himlen. Därför var frågan viktig. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Hur gick det då för den unge mannen? Blicken mörknade. Det står han gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Det fanns någonting i mannens liv som konkurrerade med Jesus om första platsen i hans hjärta. Det fanns någonting som han ville hålla fast vid mer än han ville ge det till Jesus och vinna det eviga livet. Och därför gick han bedrövad därifrån. Och det är ett allvarligt budskap till dig och mig också idag. Om du inte redan frågar dig vad du ska göra för att få evigt liv, är det hög tid att ställa den frågan. Jesus talar så tydligt om att vi går mot en evig död eller ett evigt liv. Och Guds ord säger att den som håller buden ska leva genom dem. Men Var och en som med uppriktigt hjärta har försökt uppfylla den lagen, inte bara till det yttre utan i hjärta och själ, kommer göra samma erfarenhet som den unge mannen. Priset är så högt att jag inte kan betala det. Och det här är paradoxalt, för vi ska ju göra vad lagen säger. Den visar oss ett gott liv, ett fullkomligt liv som gläder Gud och människor. Och samtidigt avslöjar den hur moraliskt bankrutt jag är. Jag har liksom ett systemfel i hjärtat. Bibeln kallar det helt enkelt för synd, som gör att jag föds utan fruktan för Gud, utan förtröstan på honom och med en ond begäran. Det finns en ironi här med den unge mannen. Han kan falla ner inför Jesus i vördnad, men han kan inte lägga ner sina ägodelar vid Jesu fötter. Denna Jesus pekar på mannens rikedom som lagens väg når sin återvändsgränd i den unge mannens liv. Mannen vet ju att hans rikedom inte hjälper honom, annars hade han aldrig ställt frågan till att börja med om hur han skulle vinna det eviga livet. Men Jesus fråga avslöjar att mannen har gett rikedomen en roll i sitt liv som den faktiskt inte kan leverera på. Och den unge mannen hämtas inte från den dikeskörningen. Och vi är nog många som kan känna igen och se honom. Märker du här vad berättelsen centreras kring? Den centreras kring Jesus person. Han står där som en omutbar auktoritet och säger: lämna allt och följ mig, så ska du få en skatt i himlen. Här är anknytningspunkten också till alla sökare idag. För Jesu namn är gångbart och populärt. Men får de möta Jesus Herren? Den enda som är god, verkligt god. Hur många leds till Jesus Herren och inte till en urvattnad kraftlös version av Jesus? Det är centralt att vi leder människor till Jesus sådan han vill visa sig för oss i sitt eget ord. Den Jesus som kallade på den rike mannen och som kallar på dig och mig är Guds utvalda tjänare, den rätte kungen, den enda frälsaren. Det är inför honom vi ska lägga ner alla våra strävanden för att utblotta det på vårt eget, få ta emot honom. Det är det första, om lagens väg. Det andra, om Guds väg. Lagens väg är en god väg, för det är Guds lag. Men på grund av synden i mitt hjärta kan inte heller lagen hålla vad den lovar. Istället har den nu en annan funktion. Den skalar liksom bort lager efter lager i min självrättfärdighet tills jag står där utblottad. Och då har man två val. Antingen gör man som den rike ynglingen och går bedrövad bort ifrån Jesus och säger: det här är hårt, det är omöjligt, vem kan? Eller också stannar man kvar hos Jesus med den insikten. Och det är där vi finner lärjungarna i dagens text. För de hör ju samma sak och de blir alldeles förfärade. Två gånger till trycker Jesus på den här ömma punkten och säger: hur svårt är det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike? Jesus låter stenhård, kanske är han också lite ömt skämtsam när han säger att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och vi ska nog varken tolka Jesus som att han är kategoriskt negativ till rikedom och uppmanar alla till total fattigdom, inte den ytterligheten, och inte heller den andra ytterligheten som att han inte menar vad han säger utan bara är ute efter en retorisk poäng. Han är inte kategoriskt negativ till rikedom, för i Bibeln är rikedom ett uttryck för Guds välsignelse, och vår gode far unnar oss sina goda gåvor. Han uppmanar inte varje människa, Jesus uppmanar inte varje människa att sälja allt, men han varnar alla människor, eller alla lärjungar, för mammons kraft. Och han uppmanar alla lärjungar till osjälvisk generositet. Och eftersom pengar sitter så djupt i de flesta av oss, så bör de flesta av oss bli ganska besvärade av Jesus ord. Men han är inte kategoriskt avvisande till rikedom. Han lever ju också av många människors gåvor. Han har rika understödjare som hjälper honom. Men han är heller inte bara retorisk. Han tillåter människor att behålla pengar och ägodelar. Och därför är inte heller den djupaste poängen fattigdom, utan att vi av hjärtat litar och förtröstar på, utan vad vi av hjärtat litar och förtröstar på. Jesus talar ofta om rikedomarnas makt, alltså det han också kallar för mammon, i våra liv. Pengar är en av vår samtids starkaste, eller inte bara samtidens, det är väl en av alla tiders starkaste avgudar. Och vi behöver avgudarna, mammon, i våra hjärtan och låta Jesus ta sin plats där istället. Jesus säger inte åt alla lärjungar att säga allt. Men att sälja allt. Men han säger åt varje lärjunge att inte låta något stå emellan hjärtat och Jesus. Det gör vi först och främst genom omvändelse och tro. Men vi behöver också omsätta den tron i praktiken. För någon av oss kan det innebära att vi ska sälja alla våra ägodelar. För de flesta innebär det troligtvis att vi ska förvalta dem. Inte som ägare utan just som förvaltare på Guds uppdrag. Rent konkret kan ju detta ta sig uttryck, eller ska det ta sig uttryck, i generositet och givande. Varje månad när lönen kommer, till exempel, bör du ge bort en ansenlig del som du har råd med. Bara du vet vad det innebär för dig. Till mission, församling. Vi ber ju i Herrens bön, ge oss idag vårt dagliga bröd. Och det finns många människor och verksamheter som väntar på att du ska vara svaret på deras böner. Det är en av de starkaste motståndshandlingar vi kan utföra mot mammons plats i våra hjärtan. Att ge bort. Och det förbereder oss också på den dag då vi måste lämna allt vi äger i dödens stund. Lärjungarna hör ju i praktiken Jesus säga att ingen människa med pengar kan vinna Guds rike. Och de drar den riktiga slutsatsen. Vem kan då bli frälst? Det vill säga, Jesus, ingen kvalificerar utifrån det villkor du ställer upp. Och Jesus bekräftar att de har fattat poängen. För människor är det omöjligt. Lärjungarna står nu inför samma situation som den rike ynglingen. De känner sig oförmögna att leva upp till Jesus anspråk på dem. Och Jesus bekräftar deras oförmåga. De står alltså tomma inför Jesus. Och har därför samma val att göra som den unge mannen. Att gå bort bedrövade. Hellre att acceptera konkursen och trotsigt stanna hos Jesus. Lärjungarna ger röst åt den här förskräckelsen. De går i dialog med Jesus. Lärjungarna följer lagens väg till dess slutpunkt och stannar utblottade vid Jesu fötter. Där är de beredda att acceptera att de inte på något sätt kan göra anspråk på Guds rike. De kan inte köpa sig en väg in. De kan inte manipulera Jesus. De kan inte peka på några meriter. Det måste komma tomhänta och bara sträcka ut två tomma händer. Vem kan då bli frälst? Och det är just dit Jesus har velat föra dem. För människor är det omöjligt, säger Jesus. Men inte för Gud. Jesus säger att det är omöjligt att vinna evigt liv genom att vara en god, anständig, generös människa. Och vår erfarenhet bekräftar det. Eller vår erfarenhet bekräftar väl att det inte finns några allt igenom goda människor. Och ändå är det så svårt för oss att låta det gå till hjärtat att det goda gärningarnas väg är dödfödd. Det enda lagen lyckas göra för en syndare är att visa hur hopplöst hjälplösa vi är i oss själva. Men som väl är vi inte själva. Vi står inte ensamma. För där står Jesus. Och det var ju därför Jesus frågade den unge mannen. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Som om han ville fråga honom. Menar du det? Menar du vad du säger? Tror du att jag är Gud? För i så fall kan Jesus göra vad ingen människa kan göra. Paulus skriver i Romarbrevet, det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lik en syndig människa. Jesus är nämligen den enda människan som har haft ett odelat, oförstört hjärta. Därför har han kunnat följa lagens väg ända till slutet. Och han har betalat vår omätliga skuld för att vi skulle gå fria Saken är ju den att Jesus gav upp sin gudomliga rikedom för att bli vår tjänare. Han räknade inte sin gudomliga trygghet som en vinst, utan valde kärlekens utblottelse för att kunna rädda oss genom sin död på korset. Och genom sin död har han gjort oss evigt rika. Det leder oss. Vi behöver låta oss bli helt utblottade på allt vårt eget och stå där, moraliskt ruinerade inför Jesus. Men när vi accepterar den fattigdomen och ger den till honom, då får vi allt han är och äger. Det är därför Jesus säger, sälj allt, följ mig och du ska få en skatt i himlen. Det är den skatten Jesus har vunnit åt oss med sitt oskyldiga lidande och sin död. Den skatten är framtidssäkrad. Ni vet, man talar om fondinvesteringar och pensionsinvesteringar och sådär och pratar om framtidssäkring. Den här skatten är på riktigt framtidssäkrad. Den är idiotsäkrad. Den kan inte gå omkull. Vill du ha en sådan trygghet i ditt liv som faktiskt kan, vad ska man säga, köpa dig evigt liv, som kan garantera dig evigt liv, så ska du inte hålla fast vid pengar, karriär, status eller inflytande eller något annat som du själv kan bygga i ditt liv. För det håller inte vad du lovar. Du ska komma till Jesus och ge upp allt för att vinna allt. Det är Guds väg. Det var den andra delen. Och den tredje då, om lärjungens väg. Så är alltså lagens väg till Guds rike dödfödd. Men den leder mig till Jesus som är Guds väg och dörren in i Guds rike. Och när jag går in i Guds rike genom honom i omvändelse börjar jag gå på lärjungens väg. Som lärjungen förs jag tillbaka till den här paradoxen och får leva ut min efterföljelse i spänningen mellan att å ena sidan inte ha någonting i mig själv men å andra sidan ha allt i Jesus. Petrus ger röst åt lärjungarnas fråga när han säger, vi har lämnat allt och följt dig. Den erfarenheten gör lärjungar fortfarande över hela jorden. Kanske du också. Det kanske har kostat dig vänner, anseende, rykte, pengar och annat att följa Jesus. Jag kan ju vända på frågan och ställa den till mig själv och peta på en öm punkt och fråga om jag inte har betalat någonting för att följa Jesus. Är det verkligen Jesus jag följer? Har jag verkligen tagit kallelsen på allvar? Över hela jorden måste människor bokstavligen lämna pengar, ägodelar, hem, familj för att följa Jesus. Förföljelsen mot våra syskon är verklig och omfattande. Organisationen Open Doors uppskattar antalet kristna som förföljs eller diskrimineras till 380 miljoner. Och i subsahariska Afrika mördas kristna om och om av islamistiska extremistgrupper. De får betala det högsta priset för sin efterföljelse. Men de gör det. För de har sitt allt i Jesus. Så ser inte efterföljelsens kostnad ut i Sverige. Men dels finns det många som känner trycket från samhälle och arbetsgivare att anpassa sig efter världens värdeskala. Och vi vet att det är farligt att konvertera särskilt från islam till kristen tro även i Sverige. Ingen av oss vet vilket kors Jesus kommer att lägga på just oss där vi vandrar i hans spår. Men vi vet att det finns ett pris. Det har Jesus sagt. Men han säger att vi inte förväntar oss en kostnad utan att han lovar kompensation. Han svarade Petrus, jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får du hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan i den kommande världen evigt liv. Det säger flera saker till oss. Vi ska förvänta oss en kostnad. Jesus lovar kompensation både i tiden och i evigheten. Och det här är särskilt relevant idag. Vi är en del av den kompensationen. Han säger ju, här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar. Följelser. Hur kan han säga det? Jo, därför är lärjungen inte så ensam. Att bli Guds efterföljare är att bli upptagen som Guds barn Och det betyder att varje Jesus lärjunge är min mor, syster och bror. Han säger inte att de ska få fäder i världen. Jag funderar på det. Varför säger han inte det? Han säger att de ska få mor, systrar, bröder och så vidare. Kanske är det för att Gud är allas far. Och vi är alla syskon i den familjen. Det betyder också att du är en annan människas bönesvar. Du är en del av en annan kristen bror eller systers kompensation. Och det är meningen att var och en av oss ska möta den kallelsen. Paulus vädjade till sina medkristna om att bistå honom med nödhjälp till de troende i andra delar av världen. Och församlingarna svarade. Och i andra delar av hans brev förstår vi båda att han själv har varit som en far för lärjungar. Och att han själv har blivit omhändertagen som ett barn av andra troende. Så är också vi kallade att vara våra kristna syskons bönesvar. Givetvis behöver vi vara det med eftertanke. Varken Jesus eller apostlarna gav ju bort sin tid och sina ägodelar urskillningslöst. Jesus visste vad som var hans uppdrag och därför valde han också bort många sidouppdrag. Och på liknande sätt har kristna alltid gjort. Du kan alltså inte vara lösningen på alla människors problem, men du kan vara svaret på någons böner. Jesus avslutar sin undervisning med det paradoxala uttrycket som återkommer på fler ställen i hans undervisning. Många som är först ska bli sist och det ska bli först. Det är både ett löfte och en varning. Ett löfte om att det som ser uträknade ut i världen kan vara de mest välsignade. Och att vi därför inte ska vara rädda för att bära utanförskapet med Jesus. Och en varning om att inte räkna våra egna positioner som ett tecken på att vi står först i ledet. Lärjungens väg är inte en lätt väg. Det är en korsmärkt väg. Precis som Jesus sa i kapitlet före vår text. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Men, nu säger jag vad jag älskar att säga. Han begär ju ingenting av oss som han inte själv har gjort. Jesus väg var ju den svårast möjliga. Han sa i slutet av kapitel 9, rävarna har lyo och himlens fåglar har bon, men människosonen har ingenstans där han kan vila sitt huvud. Han kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna, och han gjorde det genom att ge sitt liv som lösen för oss. Han gick ju bokstavligen korsets väg, med ett kors till sitt kors. Han blev utblottad fysiskt så att han hängde naken i sin död. Han blev utblottad socialt, han hängde ensam och övergiven. Och han blev utblottad andligt när han bar vår synd, Guds straff och blev övergiven av Gud. Men hans fattigdom är vår rikedom. För han vann en seger som inte kan göras ner. Och det pris han vann kan inte förstöras. Det är därför han har rätt att begära vår efterföljelse. Därför kan vi lita på att vi kommer att vinna livet genom att ge upp det. Och vi kan vara säkra på att vi inte har någonting att frukta eller förlora. För vem som helst som hör detta ryggar ju tillbaka. Men vi kan vara säkra på att vi inte har någonting att frukta eller förlora. För den som kallar oss att följa honom är allt igenom god. Allt igenom god. Det behöver jag höra åter och åter och åter igen. För mitt hjärta blir rädd av de här orden. Men då får jag se på Jesus. Och påminna som att han begär ingenting som han inte själv redan har gjort. Han är god och jag får följa honom. Det är honom som du söker i allt det jordiska. Och synden lurar oss att tro att vi ska bli tillfredsställda av det jorden kan ge. Men vårt hjärta är oroligt i oss tills det finner vila i Gud, som kyrkofadern Augustinus sa. Så släpp taget om din egen väg till frälsning och finn din rikedom i Gud. Du ska inte bli besviken. Det förs tillbaka till inledningen. Jesus frågade den unge mannen, varför kallar du mig god? Vågar du kalla Jesus för god? God i ordets djupaste mening. Vågar du kalla Jesus god, Gud? Vill i så fall följa honom för att dö med honom och leva med honom i evighet. Gud give att både du och jag vill det. Låt oss be. Herre, du vet att vi kan rygga tillbaka inför din undervisning. Och det som kan låta så hårt. Och samtidigt så mjukna våra hjärtan. Bli mjuka och tacksamma när vi ser din kärlek, ditt lidande. Herre, påminn oss om och om igen om hur god du är och vilket högt pris du har betalat för att vi ska få tillhöra dig, vara dina egna, dina älskade. Påminn oss om det gång på gång. Hjälp oss släppa taget om oss själva och finna all vår glädje och trygghet i dig. I Jesu namn. Amen. Vi ska alldeles strax be, men först så vill jag ställa två korta frågor till Daniel och Filippa, så kom fram. Enligt vår vision i Rosenkyrkan så vill vi vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Evangeliet behöver nå fler människor. Gud sa till Jona i Gamla testamentet, skulle jag inte bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster. Och samma sak tror jag att han säger om Stockholm. Skulle jag inte bry mig om den stora staden där det bor mer än 1 miljon människor och som inte känner mig. Och för den sakens skull har vi sått ett frö till en församlingsplantering i Frösunda i Solna. Flera av er har kanske redan hört det. Och kanske hörde ni Tim Kumar från församlingsplanteringsnätverket City to City som var här i september och berättade utmärkt på 10 minuter varför församlingsplantering är viktigt. Det kan ni höra igen på Roseniuskyrkans YouTube-kanal. Gör gärna det. Vi är en liten grupp i kyrkan som samlas regelbundet till samtal, bön och planering. Och Daniel och Filippa har nyligen varit i Warszawa på en 12 dagars intensiv kurs som arrangeras av församlingsplanteringsnätverket City to City. Roseniuskyrkan och LM Riks har gemensamt stöttat det. Och jag vill ställa varsin kort fråga till dem. Daniel, vad har ni gjort och varit med om?
Precis, vi har varit i Polen på intensivutbildning och grunden för utbildningen är att evangeliet är sant, evigt och förändras inte. Men att det behöver presenteras olika på olika platser och för olika människor och i olika tider. Före vi åkte dit så var det ett ganska gediget instuderingsmaterial som Filippa och jag läste. Så på plats så var det praktiska övningar och workshops. Så vi har fått lära oss om evangelieframställning och språkbruk i kyrkan och gudstjänstordning och organisation och ledarskap och evangelisation. Och hur man gör det på ett sätt som är både sant och relevant där man är.
Tack. Och Filippa, vad tar ni med dig hem från utbildningen till planteringen?
Väldigt mycket skulle jag säga. Jag är fortfarande helt mosig i huvudet efter dessa dagar. Jag tar med mig att mycket har vi redan funderat på, men vi kommer fortsätta behöva fundera på hur vi ska kunna bjuda in människor på ett naturligt sätt och sänka trösklar. Och att vi blir medvetna om vilka trösklar vi kanske sätter upp som vi inte alltid tänker på. Ja, det är så mycket så att ni får jättegärna komma och fråga oss vad vi har varit med om. Men jag vill bara fortsätta uppmuntra er till att be för oss och för vår plantering ute i Frösunda.
Tack. Då ber vi. Herre, tack för din godhet mot oss. Tack för din kärlek. Tack för ditt offer. Tack för att du har köpt oss med ditt blod och tack för att ingenting kan rycka oss ur din hand. Nu vill vi be för den här planteringen. Vi ber att du ska välsigna det här. Led oss och hjälp oss. Kalla på många människor. Vi ber för vår gemenskap här i Rosenkyrkan och vi ber för Frösunda, för gruppen, för människorna i det området. Vi ber också om fler sådana här initiativ både i Stockholm och ELM och utöver hela Sverige. Herre, sänd ut ditt ord. Låt det bära frukt. Så ber vi för vår värld. Vi tackar dig för freden, krigsuppehållet mellan Israel och Palestina och för att gisslan har fått komma hem. Tack gode Gud för det. Men vi ber om fortsatt beskydd över regionen, över alla människor. Herre, vi ber dig om en varaktig fred. Här vi ber om ditt beskydd. Vi ber också om fred över Sudan. Herre, du vet den obarmhärtiga konflikten som råder och den fruktansvärda situation som råder för miljontals människor. Herre, förbarma dig. Vi ber också för våra bröder och systrar över hela världen som förföljs av sin tro, för sin tro. Vi ber särskilt för våra syskon i Nigeria och på liknande platser som får betala ett så högt pris. Herre, förbarma dig. Förbarma dig över dem. Ge dem styrka och kraft. Vi ber också för deras bödlar. Förbarma dig över dem, kära Jesus. Men vi ber också för oss att vi inte ska bli kalla, ljumma, likgiltiga, rädda. Utan värm våra hjärtan med din kärlek så att vi gärna följer och lyder dig. Vi ber för Rosenkyrkan, vi ber för ELM, vi ber för alla de glädjeämnen som finns och för de utmaningar som finns. Vi ber för våra samarbetskyrkor i utlandet, vi ber om nya missionärer. Så ber vi för riksdag och regering, vi ber för sjukvård, skolvård och rättsväsende. Vi ber för kungafamilj och för alla med makt och myndighet. Vi ber också för alla som saknar makt och myndighet. Vi ber för alla som är sjuka, trötta, ensamma. Vi ber för familj och äktenskap. Och för mycket mer. Vi lämnar oss i dina goda händer. Hör oss när vi ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.
Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.